Hej och välkomna till Barbacka-podden. Och inte hej Victoria, utan hej Johanna Duboy igen.
Hej Emily, ska jag säga som Victoria brukar säga.
Ja. Det är tredje gången, fjärde gången.
Ja, jag vet faktiskt inte.
Fjärde gången tror jag.
Jag känner att jag är en återkommande gäst.
Ja, men du, det är nog fjärde gången, för du var med en gång i Flyinge.
Mm.
Och sen har vi gjort det tillsammans hemma hos dig en gång.
Mm.
Och sen har vi gjort det här en gång.
Just det.
Då måste det bli fjärde
med
gången.
Victoria då också.
Mm. Mm. Precis. Och vi sitter ju här nu tillsammans hemma hos mig. För att vi har haft träningar.
Mm.
Jag har tränat 5 hästar idag. Jag är helt slut i huvudet. Jag känner mig inte fysiskt liksom utslagen. Men jag känner mig väldigt mentalt utslagen. Jag sa det i morse att jag brukar alltid ha så ont i huvudet när jag har tränat många hästar för tränare.
Mm.
Och det tror jag är anspänningen. Jag tror att det är jobbigare att träna så här kanske än att tävla.
Ja, och liksom man har ju ett helt annat fokus när man har en tränare på backen. Även fast man är väldigt fokuserad när man rider hemma själv, så blir det ju ett snäpp till såklart när det är någon på backen och tittar. Det känner jag ju också när jag tränar liksom.
Ja, men det är ju roligt. Alltså det är ju, ibland kan man känna så här, åh, nu har jag så många hästar kvar. Men det känner man ju aldrig när man tränar ihop med en tränare. För då är man ju så fokuserad och så blir det ju, alltså det blir ju så mycket roligare att rida. Det är alltid roligt att rida, men det blir så mycket roligare att rida när man rider för.
Och jag tror så här, liksom som du och jag har det, som ändå har en verksamhet hemma, och man kanske inte kommer iväg lika ofta som våra elever gör, så kanske kommer till oss 2 gånger i veckan. Jag har ju min mamma som kommer och tittar, och du har din mamma. Men det är ju så kul liksom att bara när man, du vet, planerar vad man ska ha på hästarna för lindor och för schabrak. Det gör man inte när man ska sitta hemma och trägla själv en dag. Så att det är allting runt omkring, och upplägget liksom blir ju, höjer ju träningen också lite grann, tycker jag.
Ja, och så tycker jag man rider bättre innan man ska träna för tränare, för att man verkligen liksom vet att i helgen kommer Johanna, så nu måste det vara ordning på grejerna.
Mm.
Och sen så är man ju mycket motiverad efter träningen, så att man rider ännu bättre efteråt.
Mm, precis, håller med.
Men jag har ju tränat då, vi började med jag kommer inte ens ihåg vilken
koppar började vi med.
Vi började med koppar. Och jag har ju någon sån här hatkärlek till hela relationen med Kopper och allt som har hänt med henne. Men ett av mina största mål har ju varit att få träna henne för dig. Mm. Och jag har varit på väg, alltså jag vet inte hur många år jag liksom har varit på väg att ställa in henne i lastbilen och åka till dig. Men det har ju alltid hänt någonting.
Mm.
Så idag var jag ju mest nervös över
henne.
Kopper, ja.
Ja.
Ja, men att jag ville att det skulle bli bra liksom.
Mm.
Och hon har ju också kanske inte haft den enklaste vägen, och har ju också väldigt bra dagar och lite sämre dagar. Och då vill man ju att allting ska klaffa. Men jag känner ju att alla hästar har gått jättebra idag, men jag tror kanske att det var mest spot on på henne för att vi kom liksom verkligen vidare. Och det är ju också för att hon har uppnått en sån nivå där små korrigeringar gör så jättestor skillnad. Så att det var jävligt kul, och jag, min känsla att du skulle kunna hjälpa mig bra med henne var helt rätt.
Och jag tror det, alltså jag har ju sett 1 miljon klipp, för du skickar ju liksom ofta på WhatsApp.
Det är så vi började träna. Att jag skickade klipp till dig och du skickade klipp till mig, och så kände jag bara så här, varför ska jag rida för någon annan för när jag får liksom daglig feedback från dig?
Ja. Och så jag tror senast jag såg henne var när hon var 6 eller 7 och gick i Falsterbo.
Ja. Då gick hon ju inte så bra.
Ja, jag kommer inte ihåg att det gick dåligt. Men jag kommer ihåg att jag såg henne på framlidningen. Så det var ju några år sedan.
Mm. Ja, nej, men och med Kopper då så jobbade vi jättemycket högertigel.
Mm.
Inside leg, outside rein.
Ja, och det så var ju liksom egentligen, det var ju mer du som ska våga
hålla i den.
Hålla i den mer än att det är hon som är. Hon tog ju det när hon väl...
Ja, när jag gjorde rätt så blev det jättebra.
Mm.
Och du sparkar på mig för du tycker jag ska ut och debutera inte med det 2 på henne.
Ja, det känns som att jag sparkar på dig 1 års tid om det.
Mm. Men det kändes också som att vi kanske var ett steg närmare inte med det 2 idag.
Ja.
Och det är ju, för de som inte vet eller liksom är helt insatta, så är det ju inte som att gå från medelsvår B4 till medelsvår B5 och gå från intermediär 1 till intermediär 2, utan det är ganska mycket saker som är svårare.
Ja, du har ju både piaff och passage och byten i varje.
Och helpiruetterna är på medlinjen.
Ja. Mm. Så att, det är, jag tycker det är ett jättetrevligt program, men man måste ju, hästen måste ju ändå kunna grejerna.
Ja.
Det, sen är det väldigt fint flyt genom hela programmet jämfört med många andra program, tycker jag. Men det är ju ändå, det är ju, innehåller ju samma svårigheter som Grand Prix. Så
ja,
att det gäller ju att man har lyckats utbilda hästen dit.
Ja, nej, men så att om jag använder vänsterskänkel eller högertygel i en månad så kanske vi kan anmäla oss.
Mm. Eller hur?
Ja, det var jättekul. Mm. Och jag var jättenöjd. Och sen red Krille Harry.
Ja, precis.
Och det var ju jättebra.
Man ska också hålla i högertygeln.
Ja, men det är ju super. Ja. Ett familjärt problem. Vilken tygel brukar folk dra mest i?
Jag tycker att folk brukar dra i högertygen.
Mm.
Just, men det kanske är... Eller jag tycker att de flesta hästar kör ut högerbogen.
Ja.
Sen så tycker väl jag att då är det väl liksom... Receptet är väl att försöka få hästen rakare.
Mm.
Att den inte får förböj till vänster, för då åker högerbogen ut mer. Men det kanske är lättare sagt än gjort.
Men någonting som jag tänkte att vi skulle försöka gå igenom lite hur vi har tränat och tänkt idag. Mm. Men någonting som jag tycker har varit genomgående hela dagen, och även kanske när jag har sett, i alla fall när Krille red, så är det ju liksom att vi ska våga hålla kvar kontakten, men en mjuk kontakt.
Ja.
Och det tror jag, vi är ju väldigt drillade i att när man vill rida framåt så släpper man. Och det är ju jättebra, för det är ju hästvänligt, och man ska inte tänka gas och broms samtidigt, utan man släpper på bromsen innan man lägger till gasen.
Mm.
Men när man har rätt timing så kan man ju hålla lite kontakt med hästens mun.
Ja, och jag, precis. Och det är ju det här, man pratar ju om gummibandskontakten, och jag tycker att det är väldigt viktigt att den gummibandskontakten inte sitter i en glappande tygel, utan
nej,
att det måste ju komma liksom fingrarna och genom armbågen, att man har en mjuk böj i armbågen som gör att man kan svikta med handen. Så det betyder att när du lägger på skänken och rider på framåt, så kan man föra fram handen bara någon centimeter eller millimeter,
ja,
för att ge hästen lite frihet framåt. Men släpper man kontakten helt och hållet, så tappar man också förbindelsen från bakbenen fram,
ja,
och suget i handen. Så det är väl liksom det som är grundtanken.
Mm.
Och man ser ju såklart mycket hellre någon som håller lite för lite i tygerna för mycket.
Ja.
Alltså, både du och Christian är ju så skickliga, så att det handlar ju liksom mer om de här små detaljerna och
ja,
millimeter impulserna som gör den stora skillnaden, tror jag. Speciellt när man ska göra så svåra program, alltså intermediär 2, och Christian tränar för intermediär 1 och Sankt Georg.
Mm.
Då är det ju liksom kontrollen på varenda steg som är så viktigt.
Ja, och kanske inte lika stora utfall heller, utan man får tränas, man har tränats för att liksom våga sparka till en gång till eller våga ta en gång mer, och nu handlar det kanske om
våga
bättre
vänta,
dragläge, ja, eller vara lite försiktigare i vissa lägen för att se resultatet liksom. Mm. Och det kan man ju också, tycker jag, man kan ju förstöras lite. Vi pratar ju ofta om det, att man rider sämre när man rider sämre hästar.
Mm.
Eller vi har nog inte pratat om det i podden, men du och jag pratar ju ofta om det. Och jag tycker ju att jag rider så mycket bättre med det materialet jag har i stallet idag.
Mm.
Sen rider jag bättre nu. Alltså jag har verkligen självförtroende i att jag rider bättre nu.
Mm.
Men jag tycker också att, vi pratade om det idag, alla de hästarna jag rider idag, så är det en häst som inte gör piruetter och byter i
liksom
flera byten på. Och det var Faithful som är 4 år gammal.
Mm.
Och då har jag ytterligare 4 hästar som jag inte har tränat idag.
Mm.
Varav Robban också gör serier och piruetter.
Mm,
och det gör ju någonting med en som ryttare, att man har den kvaliteten i hästarna.
Mm.
Och sen kanske mitt problem just nu är att jag har lite för många hästar på hög nivå. Men det gör ju att man rider bättre. Och då måste man ju också anpassa sig. Så att om man har hästar som går svår dressyr, då är det ju varje dag handlar det ju om fingertoppskänsla.
Mm.
När du rider tillridningshästar eller hjälper någon bråkig ponny eller får en häst här som inte vill gå från utgången, då blir det ju grova och det är gas och broms eller hare eller sköldpadda. Mm. Liksom.
Ja, men, ja, precis. Lite större bokstäver på hästar som inte har lärt sig att man kan viska till dem.
Nej, precis.
Och det är, jag tycker också hästarna du har nu, det är också en helt annan typ av hästar från vad du kanske hade för 10 år sedan. Det är liksom, det här är ju hästar som kräver och även framkallar bra ridning. Ja. Det är ju känsliga hästar, de är heta, de är liksom lite elektriska och då måste man ju också anpassa sig ridning därefter. Ja. Och det är ju, har ju bara varit positivt för dig.
För mig, ja, absolut. Mm. Men det är ändå spännande liksom. Mm. Och ju längre man utbildar en häst, ju fler växlar får man.
Mm.
Så är det ju verkligen. Mm. Och det är en häftig känsla.
Och både det, trycka rätt och trycka fel.
Ja, jo, det är, jag tryck på alla knappar idag. Men vem red vi efter krilladrivet då? Då red jag Tesla.
Ja, precis. Hon har många knappar.
Hon har ju många knappar.
Mm.
Och många bokstäver också.
Många kombinationer. Nej, men hon var jätteduktig.
Det är både små och stora bokstäver.
Mm.
Hon var helt fantastisk idag, men det är den känsligaste hästen och kanske den svåraste hästen jag har haft. Mm. Och jag har ju valt att bestämma mig för att hon kommer göra mig till en bättre ryttare för att jag måste anpassa mig mer efter henne. Men hon var ju jättefin idag, jättekul. Jag bara längtar nu efter att få sätta mig i ett hörn och bara scrolla igenom alla filmer som du har filmat. För det är ju också så att Johanna är ju världens bästa tränare och världens bästa kompis. Men hon filmar ju också när jag rider på ett sätt som ingen annan klarar av.
Mm.
Det var tyvärr en känga till alla andra som någonsin har filmat mig. Men, men det handlar så mycket om, och det är inte för att jag vill lägga ut bra klipp, utan det är mest för att jag vill ha klipp de gånger hästarna faktiskt går bra och att man kan se hela ekipaget i sin helhet. Och det krävs så mycket mer än man tror. Om man ska filma ett bra ekipage i rätt läge, då måste man ju också veta när hästen går bra.
Mm.
Eller hur?
Ja, och kanske stå på rätt plats. För jag menar, det kanske inte är jättekul att se allting bakifrån.
Nej, men jag kommer ihåg att när jag följde med dig och Maisie på Lussan-träning i våras, du bara, åh gud vad bra, då blir det bra film liksom. För att vi på något sätt
Man
ser
vad man vill och, se också och vilka vinklar.
Mm. Nej, så det känns ju, det är dubbelt upp.
Ja.
Och du vet ju att det betyder mycket för mig. Eller det är jättekul att lägga ut någonting, men det är framförallt för att man vill se själv. Och förr tror jag att jag kände så här, nej men jag vill inte titta, för att jag tyckte själv att det inte såg så bra ut. Och nu är det snarare en bra boost så att man stärker sitt självförtroende för att man säger att jag klarar visst det här och jag vågar visst göra mer grejer och det ser inte alls så hemskt ut. Och det har ju ändrat sig för mig, för att tittade jag på film på mig själv för 2 år sedan, då höll jag ju på att dö bara jag såg hur det såg ut. Och så känner jag inte idag, och det måste ju betyda att det rider bättre.
Ja, verkligen. Sen tycker jag att det är så här, det är så intressant med vilka hästar som gör sig på film.
Ja.
Och jag tycker ju, alltså både till exempel Tesla och Ossi.
Mm.
De växer, jag Faithful också faktiskt. Och det har ju säkert med kvickheten att göra, men de växer ju i verkligheten till liksom att se dubbelt så liksom
flashiga ut.
Ja.
Och Copper är ju mer långsam. Men hon ser ju massiv ut
precis.
På film.
Ja, men hon ser ju lite så kraftfull och kommer in där och svävar förbi. Men just de, och det är samma med Robban som du inte tränar med idag, men han ser jättehäftig ut på film.
Ja.
Han är ju fin i verkligheten också. Men alltså, han är ju, har ju ett sånt rörelsemönster som på något sätt gör sig på film.
Men är det inte så, jag har hört att sinnesintrycket blir snabbare på film. Så en långsam häst gör sig lite bättre på film. Medan en kvick häst, och vi gillar ju kvicka hästar. Jag älskar ju alla mina hästar såklart, men vi gillar ju kvicka hästar. Du kan väl känna likadant med dina Toto Junior kanske också.
Ja. Och det har du ju också sagt när du var, oj, det ser väldigt mycket finare ut i verkligheten, min ena.
Ja.
Så att, men så är det ju. Bara som du vet så har vi jättefina hästar.
Ja, precis. Kolla inte på Instagram, lyssna på oss istället. Vi är
Men det är ganska intressant, och speciellt när man står där och filmar och så tänker man, wow, och sen så tittar man på filmen så tänker man, fin, men det var ju liksom inte samma sak som när man stod på backen. Men...
Fast idag tror jag faktiskt att Ossi kom igenom kameran.
Ja, jag tror
tog sig igenom kameran. Mm. För efter Tesla då, Tesla gjorde ju typ 3 OS-passagesteg också. Mm. Så det är ju hon sjukt nöjd med. Så hon går ju lägga sig med en medalj runt halsen, tycker hon själv. Men efter Tesla så var det Ossi. Och det är ju lite av en av dina favoriter. För det, du tycker ju om kvicka fuxar.
Mm.
Så att, och jag har ju tränat honom ganska mycket för dig.
Mm.
Du var ju med i Falsterbo och jag har varit ner och tränat honom för dig. Det är väl den hästen jag har tränat mest för dig, tror jag.
Jag tror det.
Och nu var det ju ett tag sedan du såg honom.
Mm.
Och sen har jag laborerat lite själv. Framförallt med byterna, för att han tenderar ju att... Han byter ju jättefint, men han tenderar ju alltid att svänga lite med rumpan. Mm. Det är en grej han har, liksom. Så jag har ju experimenterat själv. Så jag berättade ju för dig vad jag har gjort i byterna. Och de var ju jättebra idag. Mm. Och det var också väldigt skönt att jag får ett kvitto på att jag har känt själv och vågat förändra själv. Och sen... tycker jag det är svårt att hålla på och leka allt för mycket med Piaf Passage om jag inte har någon inne i mitten på backen som liksom säger när det blir rätt och fel. Och han är ju väldigt lätt för det, så då, du skrev ju till mig så här, prova så här och så här i veckan. Och då skrev jag när du kommer. För då kände jag att det är bättre att jag väntar så att det blir rätt. Ja, men han var jätteduktig idag. Men det känns inte heller som att det var en sån ansträngning för honom. För han är liksom...
Men han är ju också en så rolig fas i livet, tänkte jag. Alltså han har ju liksom, han gjorde ett superbra Falsterbo. Gick till final och var ju liksom jätteduktig och satte väl knappt en hovfel.
Nej.
Och träningen för Falsterbo har ju liksom kanske inte varit att göra det som är bra bättre. Utan det är att han ska känna sig säker och lite tillfreds och ha självförtroende i... alla serier och piruetter och sådär. Men nu känns det ju som att han har det. Och som att man kan börja liksom peta lite i allt och få allting lite bättre.
Ja.
Du får samla mer inför piruetter för att han ska sätta sig och göra dem mindre. Du gör helpiruetter istället för bara halvpiruetter. Gör tvåor.
Ja.
Gjorde till och med lite ettor.
Ja. Och då kände jag mig ju som världens klumpigaste ryttare när vi provade att göra ettor. Men...
Ja, men det får vara så i början. Det är inte hela världen.
Men du sa ju också att den här vinterträningen är så rolig.
Mm.
Jag har ju inte riktigt bestämt mig än om Ossi ska gå i Elmia eller inte. Han är ju kvalad och anmäld. Men jag vill ju leka med de här svåra sakerna. För jag skulle i alla fall gärna rida Intermediate 2 eller Grand Prix om han får hålla sig frisk när han är 9 för att han har så lätt för allting idag, så tror jag inte att det kommer vara något svårt. Och då kanske man också får backa på lite 7-årssaker om man ska hänga med om 2 år. Men vi har inte bestämt oss där än, men det sa du då, att vinterträningen är ju så himla rolig, för att det är ju oktober, november, december, januari, februari, mars innan han behöver tävla igen. Så att jag har i princip ett år. Eller liksom, jag har lång tid på mig att landa de här svåra sakerna. Och nu har vi ju bokat dig. Har vi 4 tillfällen till? 3 eller 4?
Ja, vi har ju i alla fall en i månaden fram till årsskiftet.
Och du kommer också komma och ha träningar här i närheten. Mitt största problem nu är väl kanske att jag bara har bokat en häst på de här träningarna i närheten. Nu måste jag kolla här bara hur många träningar till vi har bokat. Vi har bokat 3 till i år. Och sen kommer du till en annan anläggning en eller 2 gånger till. Så det känns ju väldigt bra att vi kan fullfölja det här. Eftersom att jag kan ringa dig så fort ingenting fungerar. Och skicka en film och så kan vi lösa problemet ändå.
Analysera lite. Och så.
Ja. Och när Ossi var klar var det Faithful då. Då hade vi lite lunchpaus. Om ingen vet det, så på Brolöten hade man korv till lunch.
Men det gör alltså, jag så gärna.
Typ varje dag.
Ja.
För det är det som går fort och det är det som finns. Och lunchen blev typ 3 kanske.
Ja.
Men det gick ju bra. Så vi åt korv till lunch och sen var det Faithful. Och det gick inte så bra i början. Så att, eller det var bara jag som... Jag tror att jag hade loggat ut lite när jag var och åt min korv. Mm. Så att du...
Jag blev ridsugen.
Du blev ridsugen och hoppade upp. Och älskade du honom lika mycket som du trodde att du skulle älska honom.
Mm. Jag satte upp på en 4-års hingst som jag aldrig rider på i gympadojer. Och alldeles för långa stigbyglar. För att Emily har ju lite längre ben än mig. Du måste göra fler hål i dina stigbyglar åt mig. Men alltså, jag känner att han är gick att lita på. Och det gjorde han.
Ja, och det sa jag också. Han är världens snällaste. Så det var lite kul. Och sen hade du ännu bättre feedback till mig. Mm. Och det är ju så bra. Jag och Johanna vill ju inte sitta upp på så många andra hästar. För att det är en risk och för att liksom, det är svårt att åstadkomma någonting på kort tid.
Mm.
Men nu känner vi ju varandra så bra och litar på varandras omdöme. Och du är ju ofta så här, snarare när du har suttit på mina hästar. Det här var ju inte alls så hemskt, säger du ofta när du sitter på mina hästar. Och det känns ju bra, för då har jag gjort någonting rätt.
Nej, men jag tycker ofta att de ger en jättefin känsla. Eller, jag har inte suttit på oss igen.
Nej.
Det ska jag göra.
Men det behöver man inte göra så mycket.
Nej, jag vet. Det ser också väldigt nice ut.
Det är bara ploppa i en knapp.
Tesla liksom. Kan jag vänta lite mer.
Ja, Tesla. Och det är ingenting negativt mot Tesla. Men,
men jag tror hon har valt sin matte. Och det är Emily. Och jag behöver inte blanda mig i den diskussionen. Men,
det är bitch, please.
Ja, liksom. Precis. Men faithful... nej, jag har ju tyckt väldigt mycket om honom sen du köpte honom.
Ja.
Egentligen. Så att, det var kul att sitta på honom.
Ja, det var jätteroligt.
Jättetrevlig att rida.
Mm. Det känns ju bra. Vi ska ju åka till Flyinge nu. Och man måste ju ha som mål att gå till final. Mm. Om man åker till Flyinge med 4-åring. Man har ju ingen aning.
Nej.
Men jag har ju varit lite halvt skräckslagen över att om man går till final så ska Katrin sitta på min häst. Och jag säger absolut inte att jag tror att det kommer att gå till final. För det är inte det jag säger.
Nej, men man får väl hoppas och vi tycker att han är fin.
Man måste alltid tänka att om man ger sig in i leken så måste man ju ha det som mål.
4-åringar, det kan ju liksom, det kan ju vara så från dag till dag.
Och det är väldigt mycket tycke och smak på domarna.
Ja,
det är faktiskt. Mm. Så att, och då känns det ju ändå väldigt bra om nu alla stjärnor skulle stå rätt just den dagen. Att du tyckte det var... någorlunda nice.
Ja, jag tyckte han var... Jag hade varken ridhandskar eller ridstövlar.
Eller sporrar.
Eller sporrar, alltså ingenting. Och han var ju super
alert. Duktig fyre. Mm. Jag kanske ska prova utan sporrar imorgon.
Jag tror det. Jag tror han tyckte det var mysigt. Koffler på fötterna. Magmassage.
Ja, men det var jättebra. Och jag fick jättebra hjälp efter du hade suttit på honom också. Så att där kom vi väldigt bra vidare. Och hans filmer ligger på din telefon. Mm. Så att det blir också...
Det måste vi airdroppa.
Ja, det måste vi airdroppa så att jag kan se hur han skötte sig.
Mm.
Sen var det Floris. Eller har vi kört alla fem? Eller har jag glömt någon?
Nej, men det måste vara Floris sen. Det var ju det ju lite andra emellan. Emily hade ju liksom varannan häst var hon och varannan häst var någon annan på anläggningen.
Ja, vi har ju elever som står här på anläggningen som har ridit och sen är det många som har varit på och vill vara med.
Mm.
Och det blev fullt så fort vi hade bestämt datum blev det ju fullt.
Mm.
Och vi kan ju inte belasta dig så mycket mer heller än 10 ekipage per dag.
10 stycken och 40 lagom. Minuter per person. Men det tycker jag är ganska lagom också för att man ska kunna orka hålla den fokusen man gör på varje ekipage.
Ja. Nej, men det blev väldigt bra. Floris skötte sig också jättebra. Det har ju gått väldigt mycket framåt sen sist du såg honom. Det är en superutveckling. Sen är det ju annorlunda att träna en friser och vi har ju de har ju svårt för byterna. Så han byter ju jättebra när han byter, men ibland så klickar inte riktigt hela vägen att han hajar att han ska byta.
Och så, eller så försöker han och så kommer det bara inte hela vägen ner i benen.
Nej, så kan det vara.
Ja.
Men vi kom ju väldigt mycket längre idag än vi har gjort förut.
Ja, men du har ju till och med tävlat klasser med serier i och vunnit.
Det var du förvånad över idag. Ja.
Nej, men alltså jag tycker det är faktiskt häftigt. Sist jag var här, kommer knappt ihåg när det var, men...
Då klarade vi inte rena bytet.
Nej, precis.
Nej, så det har ju, nej, men vi har ju kommit jättelångt. Mm. Men man måste också liksom, varje häst har ju sina förutsättningar och haft sin utbildningstid.
Mm.
Så det får man inte heller glömma bort. Ja, men det var ju alla dagens hästar och lite hur vi har tränat idag. Och jag tycker ju att det är mycket som har ändrats sen jag kanske har tagit över. Jag säger inte att jag har förlitat mig på någon annan förut, men jag har kanske ändrat lite mer koncept i min träning, litar mer på mitt eget omdöme, ändrat lite mitt tränings- och tävlingsupplägg.
Mm.
Och jag var säkert kvar lite för länge i ponny- och juniortiden där man tävlade nästan varje helg och att det har varit, vi tycker ju det är kul att vara på tävlingar, så att man har ju tävlat även om man kanske inte har varit redo för det. Och jag kommer ihåg, för det kan inte vara 1 år sedan, men det kanske är 3 år sedan, så sa du till mig att jag åker inte på tävling om jag inte kan rida på 70% eller vinna. Jag vill vara förberedd för att åka på tävling. Och då tänkte jag så här, det har jag aldrig gjort. Alltså den poletten trädade liksom inte ner då. Men sen kanske med corona också, att man så här, någon drar handbromsen, man blir tvungen att ändra hela sitt upplägg och så börjar man fundera över saker och ting. Och jag har ju börjat fundera jättemycket över vad jag lägger min tid på och vad jag lägger mina pengar på. Och jag har blivit väldigt mycket mer självkritisk, i mitt fall på ett positivt sätt, tror jag. Så att jag har dämpat min tävlingshets. Och nu har det nästan slagit över åt andra hållet, tror jag. För att jag var ju inte beredd att...
Ja, men du kunde ju åka så här för att du skulle tävla en häst någonstans. Då tog du med 4 till. Ja. För att du skulle passa på att tävla alla andra hästar också, som det varken gav dig eller... Jag vet inte. Alltså, och det är ju, jag tycker att det är... Man behöver verkligen tävla, speciellt om man är yngre och oerfaren eller en oerfaren häst. Eller, alltså det är klart att man ska tävla för erfarenhetens skull.
Ja.
Och sen, men man ska ju heller inte tävla för tävlandets skull. Eller jag tycker i alla fall i dagens liksom läge där du och jag är, så har vi kanske hästar som är 7-8 år gamla. Och jag ser liksom ingen anledning, eller 6 år, att hålla på och åka och tävla massa med så B-klasser ifall man redan har gjort unghetsklasserna bra. Eller man, liksom, man har ju ett mål lite längre fram, att om 5 år ska de fortfarande vilja springa en medellinje i Piaf liksom.
Ja, och sen så här, om man inte har tillräckligt bra procent så kanske man ska gå ner i klasserna. Och om man har jättebra procent, då ska man antingen fortsätta träna hemma så att man kan gå upp i klasserna, eller så ska man gå upp i klasserna. Tesla gick ju på bra procent här hemma. Hon har gått Göteborg Horse Show. Hon har gått Flyinge. Och hon har ju gått flera tävlingar liksom. Och jag känner ju själv med henne att det, och det kanske faktiskt är den här som skulle behöva miljöträna och ut lite på banorna. Men jag tycker att vi ska komma vidare i utbildningen, så att för mig är ju typ nästa steg 3-stjärnemedelsra, för jag skulle ju kunna gå direkt in i en 3-stjärnemedelsra och rida det en gång och lyckas, så då är jag kvalad till allting. Jag ser ingen som helst anledning att åka på 7 meds och B2 till.
Nej.
Med henne.
Nej.
Utan jag vet ju, det är ju inte någon chock när man kommer på tävling.
Nej.
Vad man hade för häst hemma.
Nej.
Sen förstår jag, och det är ju skillnaden mellan att vara professionell och kanske inte vara professionell. Och det är jättebra att ha tävlingar så att man har ett mål. Och man får lite feedback på vart man ligger. Allt det här är jättebra. Men det finns också en risk att man kanske fokuserar lite för mycket på tävlingen eller en viss klass och stirrar sig blind på den nivån.
Så hämmar det utvecklingen.
Ja, och inte tänker på... Du har ju fortfarande sudden som du aldrig har startat, eller?
Ja, 4 år.
Och han byter...
Ja, han byter serier.
Ja, ja. Och det tycker jag är lite coolt. Han kommer ju vara en sån där... liksom.
Ja, men sen så ärlighet... Alltså han kanske... Han kommer väl kanske också lite på efter. Han kanske inte är prioritet ett, tyvärr.
Men han skulle ju din mamma börja rida på.
Ja.
Har det inte hänt?
Nej, det har inte hänt än. Men alltså, Sudden är jättefin, jättetalangfull. Men tyvärr så, det blir lite så, skomakarens barn. Han är liksom vår egen uppfödda häst som vi äger helt själva. Han har hamnat lite i kläm.
Ja.
Men han hänger ju med i utbildningen ändå hemma, för han rids. Men det är inte den som prioriteras att åka iväg med på tävling kanske.
Men vi konstaterade ju också att du kanske hade tävlat lite för lite på din unghästa innan Falsterbo.
Absolut.
För du och jag har ju varit väldigt olika där. Mm. Liksom. Jag kastade mig gärna ner till Tingsryd med Faithful förra veckan.
Mm.
Ett impulsbeslut som föll väl ut. Men där är vi ju inte lika. Liksom. Du är ju trygg i din vardag. Och det här, ja, men om en fyraåring går bra, skitsamma, jag ska rida Grand Prix, tänker du.
Mm.
Jag är ju ändå lite mer där. Sen är det ju så att du har ju gjort en OS-satsning i år.
Ja.
Och då kan ju inte du åka på alla regionala tävlingar i Tjotahejti för att träna dina unghästar. Utan då är det ju OS-satsningen som står i centrum.
Ja, och så har det ju verkligen, verkligen varit. Och det är ju, jag vet ju att jag hade ju kanske gjort ett väldigt mycket bättre resultat med mina två unghästar om jag hade haft dem ute lite mer. Men det var också lite självvalt. De gjorde sina kval på jättehöga procent. De sköttes helt fantastiskt. Hade de inte gjort det kanske jag hade prioriterat att åka iväg med dem någonstans. Men det, jag hade ju hela tiden den här satsningen med Macy. Låg ju i första hand. Och jag tror med de här två unghästarna, de tror jag så himla mycket på för framtiden. Så att om de gör lite färre tävlingar som 5- och 6-åringar, tror inte jag att det har någon betydelse. Det är nog bara positivt.
Nej, och det har ju ingen betydelse för dig. Nej. Du är ju så här bara, alltså, du skiter ju fullkomligt i vart du hamnar i Falsterbo.
Ja. Nej, jag vet ju vad jag sitter på, känner jag.
Och det tror jag har varit väldigt bra för mig. För jag har ju liksom, vi har ju lite olika bakgrund. Men jag har ju vunnit under min liksom uppväxt. Så vann jag ju i princip nästan varenda tävling jag red. Och var bäst i Sverige under väldigt många år. Liksom, hade den pressen på mig. Och för mig är det ju liksom, jag är ju tävlingshjärna och jag vet att du också är tävlingshjärna, men det är av olika anledningar kanske, eller man ser annorlunda på slutresultatet. Min bror sa en väldigt bra sak i helgen då när vi hade tävlingar på gården, så jag sa grattis, du vann. Jag är ju skitglad för han vann. Titta, han skitförbannad mig, bara, jag hade hellre kommit sist på 70% än att vinna på 67, och så gick han liksom. Och där har jag ju aldrig varit. Så jag bara, way, vi vann. Hej, vi vann här, vi vann där. Det är kul och allting är så bra liksom. Och du är ju mer som Krille.
Ja.
Att liksom så här, ja, men jag sitter på 1 miljon. Jag skiter i vart jag hamnar i Falsterbo, för han blev rädd.
Ja.
Och jag tror att vi är väldigt bra för varandra där. Liksom. Jag kan ibland sparka lite på dig. Och sen så dämpar du mig lite. Och nu har jag ju nästan blivit, när jag skulle tävla Floris här, så bara, nej, vi är inte redo för medelst på B5. Vi är inte redo för medelst på B5. Och du bara, men vad är det värsta som kan hända? Liksom.
Ja.
Och då fick ju du ändå mig att starta. Men den utvecklingen tror jag har varit positiv för mig. Och det är väl bara att man ibland så här, som tävlingsryttare och professionell, så kanske man också ibland måste dra handbromsen och fundera på, måste min 4-åring tävla? Jag har ju tagit beslutet att Diamond inte ska tävla med mer efter Falsterbo. Eller måste jag åka i helgen? Bara för att det finns en klass som passar min häst, så måste jag inte åka och tävla. Och även om man är på lägre nivå, så kanske man ska fundera på, jag har ju flera elever som säger att det är dyrt att kanske komma och träna för dig. Men för mig är det ju dyraste som finns att vara borta på tävling. Nu har jag ju bokat in dig helgen när vi inte har verksamhet, så då blir ju inte det lika kostsamt. Men att åka på tävling, då är jag upplåst en hel helg på kanske 1 eller 2 hästar. Nu har jag ju ändå jobbat en vanlig dag idag. Och sen är det ju extremt höga kostnader. Jag tror jag sa det förra poddavsnittet, men vi betalar in 7100 för lag-SM liksom. Och då är inga andra hästar tränade på 3 dagar. Och jag kan inte jobba med någonting annat eller ha koll på våran gård och verksamhet. När du är här och tränar mig, så har jag redan, idag har jag köpt kaffe och serverat personalen tårta. Ja, men du vet, det är liksom så här, det rullar ändå på.
Mm.
Så man måste också lite bena upp det och bestämma sig för att nu gör jag en satsning på det här. Och då måste jag backa av på någonting annat för att också ha de ekonomiska möjligheterna.
Ja.
Och skulle du tävla varannan helg så skulle ju du inte heller ha de ekonomiska möjligheterna att träna.
Nej, nej, precis. För nu är jag ju här.
Ja, för att tjäna pengar.
För att tjäna pengar. Så att det måste man också göra. Och sen tror jag också att det är skillnad om man sitter på, man har kundhästar som ska säljas, som behöver tävla för att stiga värde. Alltså sådana, alltså resultat kan ju vara viktigt också för försäljning. Jag är ju lyckligt lottad att de unghästarna jag sitter på nu, det är liksom, de sitter jag inte på för att de ska säljas. Jag sitter på dem för att de ska bli Grand Prix-hästar. Och då går jag ju den vägen jag tror är bäst. Liksom. Och jag tycker jag är väldigt för att miljöträna, och jag skickar gärna iväg mina elever på pay and rides, eller att man åker runt och man kan låna varandras ridhus, eller man åker, alltså så. Men det ger inte mig, jag tror inte att det ger mig jättemycket att åka och rida fyraårsklasser och så på en fyraåring. Jag tycker att jag får mer lugn i träningen och det långsiktiga, i alla fall mig personligen, att inte ha sånt inplanerat för mig.
Nej, men det är ju ganska ovanligt, och det är ändå intressant att höra. Och därför har ju, jag tror min karriär har ju boostats av att kanske backa lite på vissa saker. Nu uppmuntrar inte jag någon annan att så här inte tävla. Det är inte det jag pratar om, utan att man kanske ibland bara måste göra en halvhalt.
Ja, men bara fundera på vad det ger en. Ger det en den där miljöträningen och erfarenheten man behöver, eller ger det en bara en till rosett?
Ja, för om jag red på 70% förra helgen, varför ska jag tävla nu i helgen för? Vad kan bli skillnaden?
Mm, samma program.
Liksom. Lite så.
Ja. Ja, precis. Men sen tycker jag också, jag menar, du har ju din godkända hing som du ska tävla, och han behöver ju visa sig också för av den sakens skull. Så det är en helt
annan. Du vill att alla ska se hur fin han är.
Ja, precis. Gulleponny. Ja. Nej, men alltså det är också, han har ju ett värde i att visa upp sig på det sättet. Eller ett väldigt stort värde.
Ja, och det är bra för honom. Han har ju inte, alltså vad han gjort, hur många tävlingar han gått. Han har gått bruksprovet och en fyraårsklass.
Ja.
Eller, liksom, så att det är ju inte att han är övertävlad på något sätt. Men din säsong kommer se lite annorlunda ut framöver. Mm. När det här avsnittet släpps så har du redan
outat mig.
Ja, outat dig.
Mm. För det här spelas ju in, ja, nu då. Det här släpps en och en halv vecka.
Ja, det här släpps väl på söndag. Så att det är väl om 8 dagar.
Ja.
Och då har ju du redan berättat att du bär en liten ryttare i magen.
Ja. Ryttare eller ishockeyspelare. Det finns två alternativ.
Vi får se.
Nej, men jag är, ja, precis. Det känns så konstigt att säga, men jag är gravid.
Ja, ja, det tycker jag också känns konstigt att säga.
Jag känner mig fortfarande själv som ett barn.
Det har varit lika jobbigt för oss båda.
Ja. Ja, men det är faktiskt, man är jättetacksam, för det är såklart inte något man ska ta för givet. Och det var väl egentligen inte jätteplanerat. Men jag har väl åldern inne. Macy är skadad.
Ja, det var ju väldigt lämpligt att
det var ju
du
inte
blev
planerat
gravid
något av det.
Nej.
Men det passar ju så himla bra. Så att det blir en lite lugnare. Nej, jag har ju ridit på precis som vanligt. Jag är väl i, kan jag vara i vecka 17-18 när det släpps, 18 kanske.
Mm.
Så att det är ju 4,5 månad. Mm. Så är det snart halva tiden som har gått.
Och hon red på Faithful, fattar ni vilken bra häst det är.
Nej, precis. Nej, men alltså jag har faktiskt lyckligt nog kunna jobba på precis som vanligt.
Mm.
Och det syns inte så mycket än, så att det är därför jag har kunnat hålla det hemligt.
Men, det är ju helt amazing. Vi hade ju det här på känn i Falsterbo. Eller vi pratade ju om det.
Ja, jag hade mina aningar.
Ja.
Men valde att ignorera det tills jag kom hem.
Ja.
Så att ja, så blev det. Så 6 mars får vi se
Mm, vi är superpeppade. Busan tycker ju väldigt mycket om barn, så att hon är också jättepeppad. Och det ska bli jättekul att göra det här. Jag har ju redan varit väldigt nära både Lotta och Jeanna när de har varit gravida och fått barn. Men det känns ju kanske en nivå till nu. Och det känns också, vi har ju mentalt ställt in oss på det här tillsammans. Du har ju också ringt
det låter som att det är du och jag som ska ha barn. Jag har faktiskt en sambo också.
Ja, men jag pratar med honom ibland om det här också. Ja. Men du har ju sagt till mig från början att du har tyckt att det har varit skönt att prata med mig om det här, vilket låter jättekonstigt egentligen. Men vi har ju pratat lite om vilken storlek den har i olika omgångar. Först var det ett blåbär.
Just det.
Ja. Mm. Idag är det en apelsin.
Ja, idag är det en apelsin. Ja.
Ja.
Nej, men jag har ju aldrig direkt haft någon barnlängtan. Och jag tycker att det har varit jättejobbigt att behöva acceptera fakta att min kropp kommer ändras utan att jag kan göra något åt det.
Mm.
Man kommer liksom bli större, man kommer bli otymplig, man kanske kommer må på ett sätt som man inte kan. Jag vet inte, jag kan räkna på en hand hur många sjukdagar jag har haft från stallet senaste 10 åren. Alltså,
man är ju inte i kontroll.
Nej.
Det är någonting annat som tar kontroll över en.
Och det har jag tyckt var jättejobbigt. Och jag vet att då när jag upptäckte att jag var gravid så visste jag ju liksom inte hur länge mig så skulle vara off liksom.
Nej.
Och då var min första panik, det var hur ska jag kunna komma i fracken när jag ska rida världscupen i vinter. Jag vill ju rida EM:et som går, nu har det ju varit då, men det
Vilket är helt sjukt, för att inget av det där spelar någon som helst roll. Nej. Alltså det är helt fantastiskt att du är gravid.
Men jag tror att det är liksom någonting som alla elitidrottare känner.
Det är någon typ av försvarsmekanism. Och det är ju också så att man har ju satt upp de här målen så länge och man ser sin kropp som ett verktyg. Så att man, det är rent mentalt bara ganska svårt att ställa om. Medan ingenting av det där spelar någon som helst roll, utan det här är ju liksom on top of the world. Det är ju det häftigaste det och finaste som kan hända. Att det bakas en liten människa i din mage just nu, det är ju bara, jag är bara så jävla glad över att det är så här och att vi
och det jag tror är väl att
vi snart ska ha barn.
Ja, men alla säger ju att man mår så bra för att man får lite distans till
ja, jag har redan distans.
Ja, men till liksom prestationen som idrotts man eller kvinna i sig, att det finns något annat som är så mycket större och viktigare. Och jag vet att många säger att det har gjort att de bara blivit ännu bättre idrottare. Så att,
jag tycker ju att du har ändrat dig jättemycket. Alltså, för att du har ju sagt så här, kanske sen alltid när vi har pratat om det. Och det gick ju väldigt fort att du verkligen så här övertygade mig om hur bra det kändes liksom.
Ja.
Att du var så trygg och att det kändes så bra och att det var så rätt läge och att och det tycker jag, alltså det har varit, det är så fint att man får vara delaktig i det här så nära. Och alla är ju knäppa i huvudet som låter någonting annat styra, för det här är ju liksom det finaste i livet, att man kan bli gravid och att ni kan bilda en familj nu, du och Alvin. Ja, det blev lite personligt här, men
det blev det.
Vi är så glada och ganska förväntansfulla på vad det är som kommer komma ut, om det blir en hockeyspelare eller en ryttare.
Ja, precis. Vi får se vad det blir. Men nu är man ju också, man måste ju också säga att det viktigaste är att det är friskt och att allting går bra. Det är ingenting man ska ta för givet. Men än så länge så är jag så tacksam över att jag har mått så bra.
Ja, och kan rida. Det syns inte, och du kan rida precis som vanligt. Ja, det är jättebra. Förhoppningsvis är det jättemånga som är superspända och förväntansfulla och vill veta mer om det här. Vi har ju redan några superbra mammatips från de kollegor vi känner som red väldigt länge. Jeanna red ju och tog medalj på Unges VM.
Med tvillingar.
Med tvillingar.
Hon är gravid. Liksom min...
Ja, hon är din förebild i det här. Och sen så tävlade hon ju internationellt. Eller både hon och och Lotta Esping tävlade internationellt i Norge 3 månader efter de hade fått barn.
Ja, och jag menar, ja, det är inte, kan man inte det så kan man inte det. Men jag tycker att det känns för mig som ryttare eller liksom idrottskvinna, så känns det skönt att veta att det behöver inte vara en hold jättelänge.
Det är klart det inte behöver vara. Och jag menar, nu är det ju, nu gör ju alla det.
Ja.
Inget konstigt.
Det är ju verkligen en babyboom i hästvärlden och dressyrvärlden nu. Nu ska vi inte outa några fler.
Nej.
Men vi, de som vet, de vet.
Det är många av våra kollegor i ungefär samma ålder som...
både har fått och ska få. Och sådär. Så att, det är väl bra.
Superhärligt.
Ja, många barnvagnar i Falsterbo nästa år.
Helt rätt. Ja, det blir många barnvagnar. Ja, men jag tror jag är ganska... Jag kan ju gå långa promenader med... Med barnvagn.
Ja,
ja. Det fixar jag. Mm. Ja. Kul att du ville vara med, och att det blir så här första intervjun om din graviditet som kommer släppas nu på söndag. Typ.
Ja, precis. Det är lite... Kan vi inte så här be alla som lyssnar på det här som har varit gravid, kan inte de skicka in alla sina bästa gravidtips när
Absolut.
Man håller på med hästar och med ridning? Och, jag har liksom... köpt ett par ridleggings i en storlek större.
Mm.
För att jag tänker att jag ska växa i dem. Liksom. Och det ska vara lite stretchigt i midjan. Men annars så... Det kanske finns massa andra smarta grejer man kan tänka på.
Ja. Gravidtips till Barbacka-podden. Då är det inte Victoria eller Emily som är gravida. Utan Johanna är gravid. Så vi vill ha gravidtips till Barbacka-podden. Och vi säger stort grattis. Vi önskar lycka till. Och vi älskar att vi får vara med på den här resan så supernära. Och om det är någon som har några frågor nu, kanske gravidfrågor också, så ska ni skriva era frågor på Barbackapoddens Instagram, eller så ska ni mejla dem på barbackapodden@gmail.com. Vi hörs och ses om en vecka igen. Tack för att du var med, Johanna.
Tack själv.